Välkomna tillbaka till Ålandstidningens ledarpodd efter ett långt sommaruppehåll. Det här är avsnitt 185 och vi är fulltaliga i studion.
Jajamän.
Ja,
Daniel och Nina.
Ja.
Jonas heter jag.
Ja,
ska jag säga.
Du är äntligen på jobb igen, kan vi väl säga. Va?
Ja. Ja, men det är inte jag som lägger schemat i det här huset. Jag bara gör som det står på det. Och säger, står det, spela golf, så spelar jag golf.
Ja. Nej. Ja, men du har blivit vuxen också sen senast.
Ja, men inte övergammal som du.
Nej.
Nej. Det är lite sådär. Men sen har vi junior
med oss. I alla fall.
Det är skönt att vi är två vuxna här i studion och Jonas har nämligen fyllt 50.
Så är det. Den här sommaren har ju varit lite annorlunda, för det blev ju faktiskt liksom så här, krisarbete för landskapsregeringen mitt i sommaren.
Ja. Men det är bra. Det är ju det de säger, de ska göra skäl för lönen. Ja, de fått göra.
Det är väl bra så, kanske. Även om deras semester kanske blev lite naggade i kanten när de måste börja tänka på hur de skulle bilda bolag till höger och vänster och panikfixa färger och sånt. Och gamla rättsfiender blev plötsligt såta vänner och skrev snabba kontrakt med varandra och så vidare. Som det kan ske i den åländska politiken där allt är så nära och går så snabbt.
Ja.
Agilt som det heter.
Precis så. Men det har ju hänt en hel del den senaste veckan också. Så det är väl kanske lika bra att vi ger oss i kast med det här så det inte blir en sån här maratonpodd som det har en tendens att bli ibland. Nina, du har ju spenderat en del tid att lyssna på våra kära lagtingsledamöter som diskuterar sjukvårdskostnadsavdraget. Är det så det heter? Eller
sjukkostnadsavdraget.
Ja. Jag tror det till och med står sjukdomskostnad.
Det står så, men jag har fått höra att det är sjukkostnadsavdrag. Oberoende, det handlar om ett skatteavdrag. Och är det någonting jag har lärt mig den här veckan är att jag vet ingenting om skatteavdrag. Och ja, tyvärr måste jag säga att det finns en hel del av våra beslutande också som inte verkar förstå det här med avdrag. Eller så låtsas de bara. Men det är otroligt komplicerat ämne.
Mm. Men i korthet så handlar det om att landskapsregeringen vill avskaffa sjukkostnadsavdraget som ju ger ålänningarna rätt att dra av de kostnader man har för sjukvård, för glasögon och tandläkarbesök.
Nej.
Och det man gör då, man, det här är väl kanske mer ditt område, du som är businesskillen utav oss. men ett skatteavdrag går ju till så att man lägger in det i deklarationen och då sänks ens beskattningsbara inkomst motsvarande avdraget.
Det avdragsgilla.
Ja, så det är ju inte hela beloppet,
nej.
Vilket många
nej,
tror.
Nej, men det är det jag menar. Det är ju liksom den del som man har betalat skatt på, den delen så att säga man får tillbaka.
Mm, och det viktiga här är, som har poängterats, då ska man ha betalat skatt. Man kan inte få tillbaks skatt om man inte har betalat eller mer skatt än man har betalat.
Mm. Så är man skattesmitare, då är man körd.
Då får man inte dra av ens.
Då är avdraget redan borta. Så är det. Hur som? Det har ju varit en lång debatt och den här kommer ju fortsätta på måndag också.
Ja.
Eftersom oppositionen såg till att förlänga debatten till en tredje dag. Då.
Mm.
Man är ju kritisk mot flera saker i förslaget. Att det inte finns en konsekvensutredning. Att man kommer med det innan man har det som stör mig mest i debatten är att man använder det otroligt fikonaktiga ordet kompensatoriska åtgärder.
Kan man inte säga kompenserande?
Man har inte fixat kompensationen man har lovat till de svagaste grupperna.
Men fastnar i ordet.
Jag frågade och det var tydligen någonting som stod i ett remissvar och därför har alla anammat det ordet. Och är ju lite sådär att hittar man ett korkat ord då använder man det.
Jo, jag kommer ihåg när logistik infördes. Det ordet blev jättepopulärt. Det började ju vara 20.
Eller agilt som vi var inne på
tidigare. Agilt som en del insisterar på.
Jo.
Men kritik mot att det inte finns de kompensatoriska åtgärderna då. Och heller inte att man har visat på vad man vill spara i den egna organisationen innan man ålägger då skattebetalarna att spara.
Mm.
Vilket ju du också var inne på i en ledare, Daniel.
Men
vad säger man om det här? Har regeringen gjort bort sig i det här förslaget?
Ja, jag skulle säga att de har gjort det av åtminstone två orsaker. För finansminister Mats Perramaa försöker säga att det här är inte ett sparförslag utan det här Så säger han i alla fall. Och sen försöker de liksom, jag vet inte, dribbla bort det här med att vi kommer att återkomma med dem.
Ja, kompensatoriska.
Jag kallar det kompenserande åtgärder som ska hjälpa dem med lägsta inkomsterna. Men man borde haft tydligare förslag eller redan utrett det här. Och alltså, det har ju blivit en sån infekterad debatt och man kommer inte vidare, för alla går upp, oppositionen speciellt, går upp och upprepar samma saker. Det är, de fattiga blir fattigare och sjukare. Och liksom, det ska vara enkelt att åtgärda den här debatten, infekterade debatten, genom att ha väntat lite, tagit fram de här förslagen, konsekvensbedömt det här, vilket man inte heller har gjort. Alltså det är öppet mål för oppositionen.
Ja, men det är ju rena rama mumman för oppositionen. Ja. Alltså det är ju sånt självmål, måste man väl säga. Just kritiken är till viss del befogad, precis som du är inne. Det här med kommunikationen, hur mycket har man dragit ner på eget, och man har liksom inte några andra åtgärder som man har presenterat. Läxan är inte gjord egentligen. Det är väl det man ser ganska tydligt och klart.
När man nämner några, liksom, några exempel på vad man kan göra. Och då, sen när Socialdemokraterna går ut med och säger att det här är vårt förslag. Då uppfattas det som att det är en spricka i regeringen. Varför sa inte regeringen det här? Medan Socialdemokraterna säger att det här är vårt förslag. Att vi kommer att komma fram med det sen. Ja, det
anledningen till att man lagt fram det kan man väl bara spekulera i. Alltså ett lite så halvfärdigt förslag, får man väl säga att det är. Men det måste ju in till Skatteverket så att de hinner liksom föra in det i systemet till deklarationen och så vidare. Och där finns det en tidsgräns, och det finns ju de som spekulerar då i att oppositionen då vill förlänga det här. Är ett sätt att kunna liksom dra det bortanför den tidsgränsen så att det faller utav sig självt, så att säga. För det kan ju hända att det till exempel blir en bordläggning på måndag också. Men alltså, jag tycker att det är lite så här politiskt korkat att lägga fram ett förslag på det här viset. Även om, jag förstår att man lägger fram ett impopulärt förslag, för det här kommer vara impopulärt oavsett när man lägger fram det, och även oavsett vad man har för kompensatoriska åtgärder till det. Men och då är det ju kanske mer begåvat att lägga fram det så tidigt som möjligt i mandatperioden, för det hinner glömmas innan det blir val igen.
Nu låter det som oppositionen.
Ja, nej, men det är ju ändå grundläggande liksom, jo, politisk taktik.
Så är det ju. Och jag menar det, men vi måste ju vara ärliga också. Det kommer ju inte från som en blixt från klarblå himmel, utan man visste ju att det här skulle komma. Det liksom är ju tydligt och klart.
Men det jag tycker är lite politiskt klumpigt är just att man inte har lyckats liksom göra förslaget lite mer komplett. Att man öppnar för den här kritiken. För måste ju alla ha insett att det här kommer de att hoppa på oss.
Nej, men om vi måste ju titta i kontexten när man presenterar det. Liksom. Vi pratar om att man driver upp priser på skärgårdsfärjorna, har drivits upp rejält. Vi ska bygga om, nu blandar vi äppel och päron här, men det är ju så människan ser det. Vi ska bygga om självstyrelseparken för 3 miljoner. Vi drar ner på HHS. Vi höjer ministrarnas löner. Och så tar vi bort sjukdomsavdraget då.
Sjukkostnadsavdraget.
Sjukdomskostnadsavdrag. Alltså, det är ju i den verkligheten det här landar. Sen får man tycka vad man vill om att det är rätt eller fel, men det här är kontexten. Och det har man inte varit ödmjuk inför, tror jag.
Nej, paketeringen blev fel. För det, jag menar, det är ju begärtansvärt att man tar bort ett avdrag som är, enligt vad de säger, egentligen inte träffar rätt, utan inför sånt som faktiskt ger någonting åt de som behöver det. Men paketeringen blev så jättekonstig, och speciellt som social- och miljöavdelningen inte tycker att det här är en bra idé. Och, alltså det är bara en enda röra.
Ja, och en tredjedel av alla ålänningar nyttjar ju det i alla fall. Så det finns ju sen hur stor summan är, men det är någonting som folk nyttjar. Så det blir ju stor.
En ytterligare del är det att man ska ju spara in ungefär 1 miljon euro på det här. Och det verkar ju inte som att regeringspartierna har snackat ihop sig alls. Du var ju inne på det alldeles nyss, kring vad man ska göra med den här miljonen. Eftersom det då inte är en inbesparing enligt finansministern, som ju vill göra om det till ett arbetsskatte, ett sånt här klassiskt skattesänkning, ett avdrag för alla löntagare egentligen.
Ja, och det kommer ju att förvirra ju debatten ytterligare.
Men sen så kommer Socialdemokraterna med att sänka högkostnadsskyddet. Ja. Mm. Vad Centern vill vet vi ju inte riktigt än, men de verkar ju inte ha omfamnat något av de andra två förslagen, i alla fall inte så här till fullo offentligt.
Nej, jag tror att det är bra att sitta lite stilla.
Men vore inte det här någonting som är bra också? Om vi lägger fram det här förslaget, vi avskaffar avdraget, vi sparar 1 miljon, vad vill vi göra med den? Kanske man ska ju vara överens om också.
Men det är väldigt uppenbart att det är någon som inte har gjort sin läxa här, sen vem det är. Men man har ju inte pratat ihop sig heller, kan man ju inte ha gjort.
Nej, det har ju oppositionen sagt flera gånger, att det märks att det är finansavdelningens produkt det här. Att de här, eftersom social- och miljöavdelningen inte tycker det är en bra idé. Och bakgrunden...
Ja, det var snällt sagt.
Jag är en snäll människa. Bakgrunden är ju enligt det här förslaget att... Det träffar fel och att skattebyrån tycker att det är besvärligt. Men i skattebyråns remissutlåtanden så sa de ju att man kan göra tydligare definitioner vad det är man får dra av. För nu är det ju bara att slänga dit alla kvitton. Mm. Allt liksom...
Det har ju varit, svårt att följa upp.
Det har ju varit prat genom åren lite om det också. Alltså man skulle dra ner på hur mycket av glasögon man får ansöka om och tandvård och sådana saker. Men det känns som sagt, jag tycker att det känns lite klumpigt att lägga fram ett sånt liksom illa underbyggt, illa förhandlat och halvt förslag.
Mm. Och sen måste jag bara inflika, vad skattebyrån tycker är väl fullständigt irrelevant ur ett politiskt hänseende.
Ja, men de frågar.
I princip så är det en tjänst man köper och då köper man den tjänst man vill. Så.
Ja, exakt.
Ja, men de ska ju ge sitt utlåtande vad de tycker om. De blev ju begärda.
Jo. Men jag tycker att när man lyfter det som bakgrund så blir det lite...
Vi har nog anledning att återkomma till det här nästa vecka också, eftersom de ska fortsätta att gaffla om det. Det är minst 6 stycken på talarlistan, tror jag.
Ja, och det känns som det blir på något sätt oproportionerligt det här, för vi har en tilläggsbudget som behöver få uppmärksamhet också.
Det är ju ett sånt självmål på många sätt.
Jo, det är precis det här. Det här
Nej, liksom men nu du la ju upp för världens Petri-övergång till nästa punkt där.
Förlåt.
Men tilläggsbudget.
Ja, vi gick igång här lite.
Förlåt.
Men vi tar det därifrån. Förstörd Petra-övergång, men vi ska till tilläggsbudget nummer 3 är det väl, va? För i år. Det var ju för nästa år. Men det här påverkar ganska mycket nästa år också, har jag en känsla av. På måndag blir det väl, tar de upp det till kännedom eller tog de det till kännedom?
De tog det till kännedom i onsdag, så de tar upp det på onsdag nästa vecka.
Okej, så var det. Men huvuddragen i det, vid sidan av att de omfördelar en massa pengar för löneutjämningssystemet som ju syns genom hela budgeten. Men det är ju ett nollsummespel, det är ju bara att man lägger in det på ett ställe först och sen när man har bestämt sig vart pengarna ska ut någonstans så måste man dela ut dem. Så det kan vi hoppa över. Men 2 punkter. Skärgårdstrafiken blir dyrare efter sommarens halabalor då. Så begär man en fullmakt för att upphandla skärgårdstrafiken på 6 linjer, har jag för mig att det var.
5
kanske.
Det var.
Ja. Vi låter det vara osagt, men där i kring.
Siffror är inte vår styrka.
Nej, men de linjer som det handlade om i somras. På 1+1 år för 17 miljoner per år. Om jag läste rätt i budgeten så var årets budget för skärgårdstrafikens upphandling totalt sett med alla linjer så var 17,4 miljoner.
Men vi måste komma ihåg att det brukar de ju inte hålla den där 17 miljonerna.
Nej, det beror ju helt och hållet på bunkerpriset.
20 miljoner innan det är färdigt.
Det beror ju helt och hållet på bunkerpriset. Nu har ju det gått ner så att det kanske skulle hålla ändå. Mm. Men vi får se. Mm. Den andra stora grejen är att det kommer in 45,5 miljoner eftersom Ålandsdelegationen gav landskapsregeringen rätt i de här omstridda omfördelningen av 10 miljarder var det som de satte i en fond på riksplanet och sen bollade hit och dit och nu ska den in i statsbudgeten igen och då har Åland faktiskt rätt till 1% på
det. Jag måste känna surt för den finska tjänsteman som fixar det här.
Någon har varit ett dåligt vitsord att vänta.
Ja, alla bara, det var du som gav Åland 45,5 miljoner.
Ja, det finns många saker att säga kring det.
Om vi börjar med de positiva, att det kommer in en stor summa pengar, innebär det att den åländska landskapsekonomikrisen är över?
Nej.
Men det fanns ju, finns ju massor med pengar.
Ja. Nej, det finns inga massor med pengar.
Jo, nu kan vi bygga om en park till.
Herregud, jag blir nervös bara att höra.
Jag misstänkte att det här kanske skulle ge dig lite så här dålig nattsum.
Ja, jag har det redan. För de där 45 miljonerna har de ju spenderat. Bra många politiker har spenderat dem redan på allt möjligt.
Mm.
Och jag menar, jag hoppas väl innerligt nu att de håller i pengarna. För med tanke på hur dåligt landskapets ekonomi är, så behöver man ju ha någon slags... Fond blir ju svårt, det har vi lärt oss. Men på grund av det juridiska. Men att man i alla fall ska försöka hitta en investering så att man kan använda avkastningen framledes och bygga lite framtidstro på det sättet.
Finansminister Mats Berman säger i Ålandstidningen i veckan att han ska diskutera med oppositionen. Det kanske kan man ju tolka lite hur man vill. Mm. Är det så att det kanske, han tycker att det kan bli kämpigt inom regeringen att hitta en överenskommelse vad man ska göra med pengarna? Vet inte. Han ska diskutera med oppositionen och det är lagtinget som slutligen kommer att avgöra var pengarna ska gå. Han slänger ju fram ett par så där, får det låta som att han drar det ur hatten lite. Jag tror att det är mycket mer genomtänkt än så, och också själva utspelet i sig är nog mycket mer genomtänkt än så. Att till exempel skulle man kunna lägga det på renoveringen slash nybyggnaden av sjukhuset, eller stoppa in i pensionsfonden för att då sänka de årliga utgifterna för landskapet. Landskapet betalar ju in en ganska rejäl summa varje år till pensionsfonden, och sätter man in en engångssumma då, så kan man ju sänka den under ett antal år framöver. Till exempel, man skulle ju kunna tippa att säkert någon kommer att väcka förslaget att ska vi inte köpa en eldriven färja till skärgårdstrafiken för några miljoner. Å andra sidan så kommer det säkerligen att komma ett förslag också om att kanske OHS skulle kunna få några pengar.
Mm.
Med tanke på vad som har hänt där i sommar, vilket vi kommer in på om en liten stund. Men vad tycker ni att de borde göra med pengarna?
Alltså jag tycker man kan spendera dem på något roligt. Nej, men... Nej, men det jag förlitar mig på är att det finns, för det har ju finansministern sagt att han ska tala med några sakkunniga om och få förslag på vad man kan göra med de här pengarna. Och det jag hoppas på att det finns sådana på Åland. Det
finns många.
Ja, bra. Bra, tack Daniel. Nu känner jag mig trygg.
Han pratar om sig själv.
Nej, det gör han verkligen inte.
Nej, men man får ju hoppas att någon kommer med jag menar, det skulle vara kul att få något helt nytt förslag vad man gör med de här pengarna. För de här har vi ju inte räknat med. Eller, jo, vi räknar med dem, men de är inte inräknade i våra pengar. Och eftersom, ja, beror på vem man frågar, så har Åland det bra ekonomiskt eller så har vi det dåligt. Det är ju helt vilken politiker man frågar. Men...
Nu tänkte jag vara dum, men jag ska inte säga något.
Nej, men jag hoppas på att de sakkunniga som finansministern ska prata med kommer fram med något nytt och spännande sätt att få de här pengarna att yngla av sig.
Nej, men jag tycker väl att pensionsfonden är ju ett spår. Jag tror man ska passa sig. Det är klart att man kan göra vissa investeringar, men jag tror också att man måste vara lite långsiktig i det här. Men jag tror liksom just de här som säger att det inte är någon dålig ekonomi, så kan inte läsa ett bokslut nu, var jag ärlig. Men det finns en hel del där att önska faktiskt. Att det landskap blöder. Du har en kassa som inte fungerar. Du är helt beroende av PAF. Liksom. Att vi måste göra en massa annat. Att gör vi det här fel nu, så skapar vi en illusion att allt är bara bra något år till. Och så vi bara skjuter upp det som vi har skjutit upp i 20 år snart.
Alltså det är väl nästan en åländsk folksport.
Ja, men det är det. Och vi måste komma bort från det. Vi behöver ha det här stålbadet nu. Och sen får man tycka vad man vill. Men den ekonomiska realiteten är sådant. Det räcker med att man tittar i siffrorna bara. Vi har inte haft någon tillväxt i det åländska samhället sedan 2008 att tala om. Ingenting egentligen. Så att bara det så visar på att vi måste göra saker. Så, men däremot så tycker jag att det finns ju också sådana här lite innovation, kompetensutveckling, kompetensförsörjning, att göra en investering i det åländska samhället. Jag pratar inte bara i att investera i en byggnad eller i en båt eller liknande, utan faktiskt investera i vår egen framtid. Och där finns det ju mycket man kunde göra också. Jag kommer inte gå in i detaljerna. Men.
Mm. Ja, men jag tycker det är intressant. För på något vis så slänger ju Mats Perma fram ett ankarbud här. Det, i och med att han kommer med de här lösryckta, till synes lösryckta förslagen, så blir det ju någonstans där debatten kommer att börja. Och vi vet ju att den här sjukhusfrågan är ju någonting som blir allt mer brinnande. Vi har ett sjukhus som inte är speciellt fungerande i de lokaler de är i idag, och det pratas om en investering på minst 100 miljoner. Och jag vet inte vad som är mest fördelaktigt med lån eller icke på den summan. Och där kan man ju tänka sig att det här ändå kommer att minska kostnadsutvecklingen, en förväntad kostnadsutveckling för OHS, för att man kan ju tippa att internhyran kommer bli ganska hög i ett nybyggt sjukhus.
Definitivt är det framöver. Så.
Och som sagt, OHS som vi kan komma in på nu då, har ju haft sina problem i sommar också. När man ju upptäckte att man går back mer än vad man tidigare trodde. Och det ser ut att landa på 1,8 miljoner, vilket föranlett att man har infört en rad åtgärder. Här finns det ju delade uppfattningar om vad man har infört för åtgärder och vad de ska kallas då. Men,
stålbad får vi inte kalla
dem. Nej, och vi fick inte säga vikariestopp trots att de inte ska ha vikarier.
Nej.
Annat än i ytterst exceptionella fall. Men i princip så är det ju ett vikariestopp. Det är ett stopp på liksom alla håll, så ska det prövas på ett helt annat sätt, utgifterna, och man skjuter en rad utgifter framåt. Samtidigt som man ju har ganska tuffa besparingskrav på sig de kommande åren också, vilket ju gör att det blir ännu jobbigare att spara in de pengarna, eftersom det är ytterligare pengar som ska sparas in. Nu går jag lite grann från tilläggsbudget 3 till den stora budget förhandlingen som regeringen ju sitter i. De ska ju lägga fram ett budgetförslag här sista oktober, är det väl sagt att den ska komma. Och det finns ju nu redan en ram satt, eftersom nästa år är första året med det finanspolitiska ramverket. Men då vet vi att skärgårdstrafiken kommer att kosta några miljoner mer. Vi vet att OHS kommer att ha svårt att nå upp till sina redan hårda sparmål, eftersom man nu skjuter ytterligare utgifter framför sig. Kommer regeringen att ro i land det här? Kommer man att lyckas hålla sina ramar det här första året man ska ha det finanspolitiska ramverket?
Ja, det är ju det som är det jobbiga nu, att vi ska komma ihåg att hela lagtinget har ju godkänt det här finanspolitiska systemet. Lagtinget har godkänt ramarna, och nu är det samma lagting som ska bestämma, ska OHS hålla det här? Och jag är rädd att den här debatten kommer att bli livlig, minst sagt. Och då är det upp till var och en lagtingsledamot att komma ihåg att vi har ramar att följa. Men jag tror det här blir svårt. Ja.
Jag har två frågor att ställa. En som jag brukar ställa och en som är helt ny faktiskt. Den första som jag brukar ställa är, kommer regeringen att överleva?
Ja, den brukar du fråga. Ja. Nästa.
Den andra är, kommer det finanspolitiska ramverket att överleva?
Alltså det finanspolitiska ramverket måste överleva.
Gör det det?
Men det måste göra det. Jag tycker att det är rent av skamligt om det inte gör det. Mm. Men tyvärr så, när du säger så, liksom så finns det ju någonting som gnar i mig. Vi vet ju hur våra politiker är, att de har så enormt svårt att prata prioriteringar och utgå från det. För det är samma sak med OHS. Det är precis som, alltså de måste prioritera, vad ska vi göra, vad ska vi inte göra. Det kommer inte att finnas pengar. Vi kan ju hålla på att prata om att alla behöver pengar. Du och jag behöver också, och du och jag. Vi behöver alla pengar till en massa grejer. Men i vår vardagsekonomi måste vi prioritera. Det måste vi alla göra. Det måste också våra politiker göra. Kommer det ta ont? Ja. Är det svårt? Ja.
Ja, för det som jag ställde frågan till OHS styrelseordförande Sara Kemetter också, att har vi för bra vård här på Åland? Vi har ju väldigt korta väntetider. Sådana som flyttar hit blir jätteförvånade när de ringer till hälsocentralen och får tid inom en vecka till en läkare. De är jätteförvånade över det. Det kan vara så att vi är bortskämda med för bra vård. Vi kanske måste räkna med att icke-akuta ärenden får vänta längre än en vecka. Att någonstans måste ju, om man ska spara på OHS, så måste det börja märkas någonstans. Och då, här är jag inne på den linjen att de akut sjuka och svårt sjuka, de måste ju få prioriteras. Medans vi andra kanske måste vänja oss vid att det är inte så lätt tillgänglig vård längre.
Men alltså, som du var inne på Daniel, att det kanske inte är våra politikers främsta
gren
att prioritera och dra ner.
Mm.
Och det är ju därför jag ställer frågan om det finanspolitiska ramverket, eftersom när det går lite emot så brukar man ofta falla tillbaka så som man alltid har gjort. Det är ju inte ovanligt i åländsk politik att det är så det blir. Och här kommer det att bli en, tror jag, en tuff strid mellan de som vill göra det för att det är tufft att ta de där besluten som du efterlyser, och de som vill hålla fast vid ramverket.
Nej, men absolut. Och här tycker jag ser ju slitningar både mellan regeringspartierna och partier. Jag menar, inom Liberalerna kommer det vara en ganska stor diskussion. Det finns en falang som är ganska hård på att nedskärningar måste, och sen så finns det en falang som är kanske lite mjukare.
Jag hörde lite rykten om att det finns då att det finns åsikter inom regeringsblocket, men kanske mest inom Liberalerna som det största partiet, om man faktiskt ska ha ramverket.
Ja, just det, där redan börjar yppats. Mm.
Ja, men det här, nu har ju lagtingspolitikerna chansen att visa att de klarar av det ansvar de har fått genom att bli invalda i lagtinget. För att det är ju bara populistiskt att först godkänna ett finanspolitiskt ramverk och sätta ramarna och sen bryta mot det. Det är ju bara populism.
Nej, men det är ju egentligen strunt samma, tänker jag, eller det är inte strunt samma om de bryter mot det, för det är precis som du säger, det är populism. Men jag menar, då de kan bryta mot det, men det finns inte pengar ändå. Det kommer inte att finnas pengar ändå. Mm. Så det är självbedrägeri.
Ja, och jag tror, det här har vi varit inne på tidigare i våra poddar, att det som fattas i det åländska politiken och det här långsiktiga ansvaret. Vi har skjutit upp, vi har sån investeringsskuld för att ingen har vågat fatta de här stora besluten. Allt har bara, det har bestämts under en mandatperiod och rivits upp under nästa, och så har det bestämts igen och så har det rivits upp. Alltså ingenting håller mer än över en mandatperiod. Och det, jag önskar så att de skulle ta det här ansvaret. Visst kommer folk att vara upprörda och
så
arga.
Så är det.
Men det ingår ett visst ansvar i att bli invald i lagtinget.
De är invalda, de har ett ansvar, de har betalt för det. Så det
ja, betalt för det har de. Hör ni det, ålänningar? Det har vi hört så mycket nu om de här höjda arvoderna.
Det är en annan sak. Jag tycker att Landskapsregeringen borde ha lagt fram ett förslag om att sänka lönerna både på regeringen och lagtinget med 10-15%. Då hade man kommit undan hela den debatten, tror jag. Den andra frågan är besvarad med att vi hoppas att ramverket överlever då. Den första frågan, kommer landskapsregeringen att överleva den här budgetkarusellen? Vi vet ju att de inte är överens om ens den där miljonen som sjukkostnadsavdraget skulle spara in. Nu räknar vi ju med att det är betydligt mer som måste sparas in om man ska hålla ramarna. För det vore väl en vansinnig nesa ska man säga, för landskapsregeringen om man redan första året med ramverket måste bryta ramarna eller utöka ramarna. Det vore väl,
ja, det
höjden
ju,
av pinsamhet.
Ja, det
på
är
sätt.
Pinsamt på riktigt i sådana fall.
Men kommer man att klara den där förhandlingen?
På något sätt tror jag ja, att de klarar den. Där hänger det kanske också på Liberalerna, som vi var inne på, att de kan stå enade.
Men jag tror nog som Nina, att de har liksom satt sig i den här båten. De visste att det skulle bli jobbigt. De visste att det kommer att krävas ett stålbad. Det har ju inte hymlats med från början. Och jag tror just att Liberalerna vill gärna ha Socialdemokraterna med på den resan. Och sen är det väl med Centern då, var de står. Men
om du pratar om att det finns hökar och mindre hökjaktiga i Liberalerna, då hökarna, är de fortfarande bekväma med Socialdemokraterna istället för Moderaterna som regeringspartner?
De hökarna så gör mycket, mycket hökskrik, men jag vet inte sen hur mycket hökar de är i slutändan heller. Men,
jag tror den här landskapsregeringen håller, i alla fall i den här frågan, det här året ut.
Kommer den att hålla utan utökade ramar då?
Jag menar,
vi märker ju, även om Socialdemokraterna försvarar sjukkostnadsavdragets avskaffande, så märker man ju att det gör ju lite ont det där. Det går ju inte att liksom inte se att det är tufft för sossarna att vara med på det där tåget. Och risken är ju ändå att det kommer att krävas fler inskränkningar i på det sociala området, liksom på många andra områden.
Men där tror jag att Socialdemokraternas rutinerade politiker rider ut den här stormen.
Jag tycker att det är spännande just med Socialdemokraterna, för jag tror att de upplever nog en större press än vad de har gjort på länge i och med att Mogens Lindén hoppade av. Så nu har de, och att HE har flyttat sig vänsterut, för nu har de liksom opposition vänsterifrån, vilket de ju inte haft på
hur länge som helst. Tusen, tänkte nästan säga.
Nej, men jag menar, det finns en konkurrent där ute. Det är inte liksom Socialdemokraterna och Liberalerna längre bara, utan de har liksom utmanar från andra håll. Sådär.
Mm.
Och nu sitter de med två borgerliga partier i regeringen, och ett stålbad är ju inte kanske någonting som man, om man har sin tyngdpunkt i det sociala och omsorgen.
Nej, men och samtidigt så har man ju gjort det, precis som du har varit inne på flera gånger, gjort det till en vad ska man nu kalla det, till en stor fråga, att Socialdemokraterna kan man alltid lita på om man bildar regering.
Mm.
Så jag tror att det är en viktig del i det här hela tiden också, för om man ska ha möjlighet att komma till makten så är ju de åländska Socialdemokraterna beroende av Centern och Liberalerna, som det ser ut.
Mm. Jag tycker det känns som det kommer att bli en spännande politisk höst på Åland.
Ja, det tror jag.
Det kommer bli en jättespännande politisk höst annorstädes också. Det ska vi prata om nu. Vi kan ju naturligtvis inte avsluta ledarpodden utan att ta upp det amerikanska presidentvalet, eftersom det är mig kärt.
Ja, och den här gången ställer vi upp.
Ja, det är okej.
Okay.
Ja, men i natten mot onsdag så var det ju den stora debatten mellan Donald Trump och Kamala Harris. Och får man tro Donald Trump så vann han en jordskredsseger. Får man tro typ alla andra så vann Harris. Hur ser ni på det där?
Vem som vann?
Ja, hur debatten var kanske snarare. För vi kan väl ändå säga att vi tycker att Harris vann.
Harris vann.
Ja, men alltså det börjar, jag vet inte vad jag ska säga. Det börjar bli mer och mer surrealistiskt.
They eat the dogs!
Ja.
Nej, men alltså, och slaktar barn efter födseln.
Jo, aborterar bebisar efter födseln. Alltså det börjar bli så surrealistiskt det där, så att liksom, är USA ens värd att vara en stormakt längre när man släpper fram en sån här, jag vet, en person?
Nej, men jag tycker väl, jag blir förvånad att det fortsätter, för han drog det ju än längre nu. Liksom. Han gick ju all in konspirationsteori. Det har han ju inte gjort i presidentdebatterna på det här sättet tidigare heller.
Nej, men jag tror det var för jag vet inte om han hade blivit tillsagd att han inte får förolämpa Kamala Harris, han får inte hänvisa till hennes ras eller kön eller hudfärg eller någonting. Så då måste han har ju ett behov av att ta till överord, så han måste hitta på något annat.
Men det var ju det där, just det, så sa ju alla republikanska rådgivare före att angrip henne inte, inga personpåhopp, utan håller till sakfrågorna. Och det här med husdjur i Springfield, Ohio, vet jag inte hur mycket sakfråga det är, men efteråt så säger de i princip alla republikanska tycker att han tog ju inte riktigt chansen. Och man måste väl säga som lite mer opartisk bedömare att Kamala Harris taktik var ju att få honom precis dit Trump gick. Hon hade ett inlägg där hon angrep hans storleken på publiken på hans valmöten, och sa att han står där och skrävlar så länge att de blir trötta och går hem. Och det gick ju inte an. För är det någonting som Donald Trump verkligen brinner för, så är det att han har de största publiken i politikens historia på alla möten. Större än Martin Luther Kings möte, förklarar han ju här förleden. Och alltså att det är så enkelt.
Ja, men jag blir väl mest frustrerad av, egentligen. Donald Trump är Donald Trump. Han har varit USAs president, kom ihåg det. Jag omfattar inte någonting av vad han säger. Men däremot så hans ekonomiska politik kontra Kamala Harris och Demokraterna, så där finns det en hel del att diskutera, i alla fall om du är amerikan och från ett amerikanskt perspektiv. Och det kan jag väl tycka att man missar ju, bara på grund av liksom det här hetsande hela tiden, så missar de ju sakpolitiken. Vad ska väljaren välja mellan? Liksom, det är ju ingen sakpolitik. Man får liksom ingen riktning vart vi ska eller de ska eller liknande. Så jag hoppas ju innerligt att vi inte hamnar i den där situationen här i Europa, även om vi nu har tendenser, ganska stora sådana också.
Men det som kanske är mest obegripligt, tror jag, för många på den här sidan Atlanten är ju hur det ändå kan vara så jämnt.
Mm.
Eftersom, jag menar, de allra flesta bedömarna som tittar från den här sidan om pölen tycker att, men det är en som kanske inte är världens bästa politiker genom tiderna, men hyfsat normal. Och så är det Donald Trump.
Ja, det är ju det som är så konstigt som inte vi här kan förstå hur amerikanerna tänker.
Men där, jag försöker sporta mig och fråga lite amerikanska vänner och släktingar som jag har en hel drös av för att liksom förstå. Nu råkar de flesta vara demokrater. Så det är väl inte, det är liksom inte, jag får inte den riktiga.
Men du måste kärna. Ha en Robert F. Kennedy Jr. någonstans.
Någon ställ, definitivt, definitivt. Jag har inte bara snubblat på dem, fast det kanske jag har gjort. Men, så här, men det man hör ofta är, jo, Donald Trump är en galning, han pratar hur han gör, men jag hade mera pengar i fickan när han var president. Jag skiter faktiskt i vad ni gör i Europa, för mig spelar det ingen roll. Däremot så vet jag att jag betalar väldigt mycket skatt nu, vilket man gör i vissa delstater i USA. Men jag får ingen sjukvård, jag får ingen skola, jag får ingen omsorg, utan bara ett högt skattetryck. Och det där tror jag, att man röstar med plånboken är så starkt i vissa delar. Plus addera till hela den här woke-delen som delar in USA i två läger på ett helt annat sätt än vad vi gör i Europa. Så tror jag att det liksom spelar in på varför man går Trump. För från ett europeiskt perspektiv är det ju otroligt svårt att förstå varför man ska rösta på Trump.
Ja, jag har för mig att det var Martin Jelin som skrev redan 2016 i den valrörelsen som försökte hitta svaret på den här frågan.
Mm. Och vem är han?
Det är en, va?
Mm.
Dagens Nyheter. Mm.
Som fick det förklarat av flera till slut, och han kunde liksom sammanfatta det där någonstans i att den amerikanska drömmen är så djupt rotad hos så många, även de som inte har någonting, tror att de kan bli som Donald Trump. Eftersom han har sålt in narrativet att han har gjort allting själv. Demokraterna försöker sälja in narrativet att han fick alla pengar utav pappa. Och egentligen inte är så framgångsrik som han är. Men han är miljardär. Liksom. Och att det är det som gör att folk ändå ser honom som någonting som man ska se upp till. Att han har gjort sig den där förmögenheten. Och att det, liksom, det finns rotat någonstans i folksjälen att alla kan det om han kan det.
Samtidigt är det ju lite som blev att diskutera häromdagen med en annan person, liksom att alla europeer borde ju för fasen ha också rösträtt i det här, med tanke på vilken inverkan det har på vår framtid beroende på vem som vinner valet. Det är ju otroligt stor skillnad liksom, både handelsmässigt men också säkerhetsmässigt om Kamala Harris eller Donald Trump vinner. Liksom. Och där och man blir på riktigt orolig. Vi är inte riktigt där i Europa ännu att vi kan stå helt på egna ben heller. Men när det är far osanningar från Donald Trump, som det här med att USA ska betala mycket mer till krigen vad Europa har gjort till Ukraina, så är det ju en direkt osanning det också. För man måste
och i debatten fick ju dessutom Viktor Orbán vara exempel för vad europeiska ledare tycker, vem som ska leda USA.
Ja,
det är väl ganska många i Europa som inte tycker att Viktor Orbán ska vara måttstocken. Kanske.
Ja, de flesta kanske till och med.
Utan Viktor Orbán.
Ja.
Ja, men det är ju också det här, det är ju liksom att han lyfts fram av republikanerna. Det är ju ett tecken på hur jäkla cynisk den amerikanska politiken är. De måste ju ha någon vettigare människa än det här. Mm. Men de märker att det här går hem. Så då har de honom där för att få igenom sin politik.
Det jag finner mest förskräckande ändå, det är dels att det republikanska partiet så sluter upp bakom Donald Trump oavsett vad han gör. Det finns liksom en sån här ytterst light kritik som finns där. Så det är liksom nästan som ett alibi utifall att han förlorar och försvinner, så ska de ändå kunna återupprätta sin heder. Men de är ju ändå där och stöttar honom, trots att han till exempel då på sin egen sociala medieplattform skriver rakt ut att vinner han så kommer han att sätta hela rättssystemet efter alla som hävdade att han förlorade 2020. Som ju har bevisat sig, vad är det, 67 domstolar de har haft uppe, och ingen har ansett att det fanns någon som helst bevis om att det fanns valfusk 2020. Men han säger ju att han ska sätta dem i fängelse. Han ska, enligt lagens hela kraft, så ska han förfölja dem och åtala dem.
Ja, hörni, det här lär oss bara att okej, klaga på lagting och landskapsregeringen.
De är men ganska harmlösa.
Jäklar vad smarta de är och pålitliga.
Ja, ja. Det är väl så.
Ja.
Hörni, 40 minuter blev det den här första höstveckan.
Tack för det, Trump. Ja, tack för det, Trump.
Daniel, Nina, tack för premiäravsnittet.
Tack,
det är slut
tack.
Nu.
Tack.
Tack och adjö.
Tack Jonas.
Nyordningen är ju att vi kommer tillbaka först om 2 veckor med ledarpodden.
Mm.
Eftersom vår nya systerpodd, eller er nya systerpodd ska man väl säga.
Kommentarer.
Ja, sorry, jag var det ledig så att säga. Kommer nästa lördag.
Det stämmer.
Och vi är tillbaka om 2 veckor då och får kommentera sjukkostnadsavdrag och tilläggsbudget 3 och
Trump.
Ja. Så välkommen på repris om 2 veckor. Tills dess får ni ha det så bra. Tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.